Många av er vet säkert en massa här, men jag kan presentera dem lite kort ändå. Jag läser innantill här. När man ska hitta folk här, då går man till Google och så kan man så här och hitta när jag googlat Mats. Det här är ju parentes, men googla om Mats kan man hitta ganska mycket spännande. Han är i alla fall religionsfilosof och har studerat vid Talbot School of Theology i Kalifornien. Han har arbetat med kristen studentverksamhet i Örebro och Stockholm. Och har tidigare varit lärare på Kedra Akademin. Han jobbar nu tillsammans med gänget som ska driva CKA. Som driver CKA. Han är anlitad gästföreläsare runt om i Sverige. Och har varit redaktör på boken Gudans kritiker. Och jag tror det har en ny bok på det. Som jag tycker är du ska se det.
Kommer vi prata om den?
Vi kommer prata om den.
Alldeles strax.
Jättebra. Så att, och man ska nu prata om det här, om ser det där på den här. Relationen mellan vetenskap och kristen tro. Där finns det många trådar att dra i. Så jag tänker att vi välkomnar Mats med en härlig applåd.
Tack för att du inte tog upp allt som du googlade fram. Ja, men vad roligt. Vad jättekul att vara här tillsammans med er. Jag tycker det känns så spännande och kul. Vi vill ju få igång en apologetisk folkrörelse i svensk kristenhet, så att säga. Och det här känns ju som, de här konferenserna känns ju som, vad ska jag säga, ja. Då känner man att ja, nu är ju det på gång att hända. Och den här, att få kontakter och ja, mingla och nätverka. Det är enormt. Jag gillar ju det i vilket fall som helst. Men det känns ju extra spännande att få göra det för just den kristna trons försvar och se det hända. Och vad kul att se så många initiativ tycker jag också. Så här, jag vet inte om ni som var här i morse. Folk som tar de här stafettpinnarna och springer med dem. Så det är jätteroligt faktiskt. Ja, nu ska vi ta och prata lite om vetenskap och kristen tro här. Och nu har inte jag någonting att trycka på, så jag får liksom trycka där borta. Göra någonting som klickar Johannes här. Och det här är... Min fru är från Hongkong och vi träffades på eHarmony över nätet. Internet dating. Det funkade faktiskt. Och nu har vi tre barn dessutom. Och vi åker ju till Hongkong med jämna mellanrum, då blir man jätteläggad, så jag låg där vaken i Hongkong och tänkte, nej men nu börjar jag skriva en bok. Så att, då blev det den här. Det var ju oktober förra året. Så utan Jesus ingen mobil i fickan om hur kristen tro la grunden för modern vetenskap. Och det som känns roligt med den här är ju att vetenskapshistoriker, alltså de experterna så att säga, på den historiska relationen mellan vetenskap och olika livsåskådningar och religioner och så vidare, de är i stort sett överens. Ja, de är överens om att den här konflikten liksom mellan kristen tro och vetenskap i historien, den är en myt. Och sen är de överens om att kristen tro har påverkat uppkomsten av modern vetenskap på flera avgörande sätt. Och det är det här vi ska, som jag tänkte prata om här med lite grann. Och det är det som den här boken handlar om. Det är lite kaxigt att säga utan Jesus ingen mobil i fickan. Men jag försöker alltså argumentera för att det där är ett väldigt rimligt påstående. Det är ett kontrafaktiskt påstående, alltså ungefär vad hade hänt utifall att? Vad hade hänt utifall att Jesus inte hade kommit? Liksom. Rent historiskt då. Vad hade hänt utifall att Hitler blev påkörd när han låg i barnvagnen 2 år gammal? Liksom hade, det är ju väldigt svårt att svara på sådana frågor. Historiker vet att det är väldigt svårt att svara på dem, så att man är till och med skeptisk till att ställa dem. Man ställer inte sådana frågor. Därför att liksom, hur kan vi veta vad som hade hänt utifall att? Och det är därför som det är så väldigt intressant tycker jag att vetenskapshistoriker ens ställer den här frågan och en del besvarar den. Och ingen säger liksom att ja, kristen tror inte haft någon påverkan alls. Utan alla säger kristen tror haft en stor påverkan. Och en del vågar till och med besvara den här frågan och säga ja, med största sannolikhet så hade vi befunnit oss på samma så att säga, vetenskapliga nivå som världen utanför Europa befann sig på i början av 1800-talet eller något sånt. Alltså en ganska primitiv nivå. Plog och sådana här saker hade vi haft kanske, men mobiltelefoner hade vi förmodligen inte haft. Alltså flera vetenskapshistoriker vågar svara på detta och gör det på det här sättet. Och det är det som jag vill ta upp då, för att det här krossar ju verkligen ett helt gäng invanda föreställningar som man får sig till livs i skolan och så här och genom kulturen. Så att det känns kul att få köra den här grejen. Jag börjar i boken då, det här blir lite grann en genomgång av boken, lite schematiskt, med frågan vad är vetenskap? Och det är en sån här definitionsfråga och det kan man ju tycka är tråkigt, definitioner eller sådär. Men då är det ju ändå så att när min mamma och pappa liksom har bråkat och min farsa säger så här att ja, men nu är du ändå oförnuftig. Jag struntar i att vara förnuftig. Det handlar inte om att vara förnuftig här, säger hon. Och,
ja, men du måste vara förnuftig.
Nej, men det är bra. Du får lyssna på vad jag säger. Ja, och så kommer jag då ta lite brådmogen ton. Men mamma, du kan inte strunta, för du struntar faktiskt inte i förnuft. Och pappa, förnuftet inkluderar mer än vad du verkar tycka. Alltså, vi måste definiera vad du menar med förnuft. Vad menar du? Definiera era termer kommer jag där. Ungefär så där kunde det gå till hemma. Men att definiera sina termer är faktiskt väldigt, väldigt bra att göra. Särskilt när man bråkar. Och inte för att kanske bråket upphör när man väl har lyckats. Så kanske lite bråk om vilken definition som är den rätta då. Men åtminstone så börjar man prata om rätt saker. Istället för att systematiskt missförstå varandra hela tiden. Och så definitioner, lite ett slag för definitioner i livet. Fundera på vad du menar med ord och sådär. Det är ingen dum sak. Och när vetenskapsfilosofer har funderat på vad man menar med vetenskap, så har ju de kommit fram till en massa saker då. Framförallt så har de kommit fram till att de inte lyckas definiera det. Det är de som är överens om. Och det kallas för demarkationsproblemet, alltså, eller avgränsdragningsproblemet. Det verkar inte finnas någon entydig avgränsning mellan vetenskap och icke-vetenskap. Det där tycker jag är väldigt intressant egentligen, och det är många vetenskapspersoner, vetenskapsmän och kvinnor som inte alltid är medvetna om det här. Och en del är det förstås. Men väldigt många vetenskapsentusiaster bland oss vanliga lekmän som inte håller på med vetenskap, som kanske tror väldigt mycket på vetenskap och som tror att det där är vetenskap och det där är inte vetenskap och den här gränsen är jättelätt att dra och det är inget konstigt och sådär. Och då är det väldigt intressant att de som verkligen har tänkt kring det här inte dra en jättetydlig gräns. Och du kan ju inte bara testa att definiera ordet bil om du vill. Försök att göra det några stycken så här: en bil, vad är en bil? Definiera en bil. Definiera bil på ett sånt sätt att du inkluderar alla bilar som finns och exkluderar alla icke-bilar. Det är, jag har inte lyckats i alla fall. Och jag menar, någonting som går på 4 hjul, ja, men det gör ju barnvagnar också. Någonting som kan gå på 3 eller 4 hjul, för det finns sådana franska bilar med 3 hjul, ja, som har en motor och, ja, men tåg har ju motor, ja, du märker att, ja, någonting som är en Saab, ja, men det finns ju flygplan som är en Saab också, så finns det är jättesvårt helt enkelt att dra en teoretisk gräns kring användningen av ordet bil. Ska man räkna in leksaksbilar, bara en skrotbil? Om man måste ha hjul överhuvudtaget, om man tar av 4 hjul på en bil, upphör den att ha en bil då? Den hänger upp där, ja, nej, men det är inte en bil längre. Och sådär, va? Det, förstår ni? Det är jättesvårt med en teoretisk definition. Men ändå är det värdefullt. Lyckas man så har man ett bra handtag på den där saken som man tänker om, vad det nu kan vara. Och då ska vi göra lite, bara göra det här 3 gånger här nu då, visa att det inte funkar. 3 vanliga definitionsförsök. Vetenskap, det är när man sysslar med naturliga förklaringar. Eller vetenskap, det är när det är observerbart. Så att säga, observerbarhet eller någonting sånt. Eller när det är falsifierbart. Det här är 3 exempel på försök till definitioner. Och det finns många fler och jag går igenom lite fler i boken. Vi börjar med det här med naturliga förklaringar. Och det där känns väl som en vettig sak. Vetenskap handlar om naturen och naturliga förklaringar på något vis. Ja, det är ju oftast sant när det gäller vetenskap, eller åtminstone naturvetenskap då. Om något inte kan ges en naturlig förklaring så är det inte vetenskap. Men då har vi ju problem med det, för vissa vetenskapliga teorier saknar naturlig förklaring, men är ändå vetenskap, som till exempel Big Bang-teorin. Det finns ju ingen naturlig förklaring till Big Bang. Det är ingen som vet hur det där gick till, eller vad är förklaringen till att universum blev till i och med en sån här gigantisk smäll inom citationstecken då. Eller elektronens laddning, det finns ingen naturlig förklaring varför den är just vad den är. Eller att gravitationen finns, det finns ingen naturlig förklaring till det. Vissa saker är liksom, och det finns ingen naturlig förklaring. Upphörde att vara vetenskap då? Nej, det gör det ju inte förstås. För man tycker ju att det här är ju teorier eller beskrivningar som stämmer med observationer och sådär. Fortsätter där. Vissa vetenskapliga begrepp saknar naturliga förklaringar, elektronens laddning, gravitationens styrka. Och sen för tredje då så förekommer ju naturliga förklaringar utanför vetenskapen. Inom etik till exempel kan man ha naturliga förklaringar för att folk beter sig på olika sätt eller är oetiska eller någonting sånt där. Och etik brukar man ju inte räkna som vetenskap, utan det är en gren av filosofi som inte för det mesta räknas till vetenskap. Och ska man börja räkna en massa saker till vetenskap som har naturliga förklaringar, då blir ju vardagsresonemang vetenskap också. Då blir ju allt vetenskap nästan. Förstår ni? Och då upphör också den här distinktionen. Är ni med? Så det här är ingen bra gräns. Liksom. Ja, kör vi nästa. Observerbarhet. Att man kan så att säga observera det, att det finns empiri. Ja, många teorier kan endast stödjas genom indirekt observation. Big Bang igen, till exempel. Det är mycket elektroner, det är ingen som har observerat. Man tittar på en sån här dimkammare och ser spåret av en elektron. Men man ser inte elektronen. Det är väldigt mycket indirekt observation då. Man måste också alltid tolka observationerna med hjälp av en teori. Det var någon som tänkte så här, nu ska jag bidra till vetenskapen här i världen. Så att jag ska observera. Hela mitt liv ska gå ut på observationer. Han skrev upp, det här är ju inte en samrättelse. Men han skrev upp precis hur många bilar han såg på gatan. Och liksom, alltid vilket väder det var den här dagen. Och hur många människor han mötte. Och jättemycket observationer. Han bara skrev. Och sen när han dog så donerade han det här till Vetenskapsakademin eller något sånt där. Och de undrar ju då, högar av en hel sån här flyttlastbil med lådor med anteckningar av rena observationer som han ville lämna efter sig till omvärlden, till eftervärlden då, för vetenskapen och så vidare. Och ja, de brände ju alltihopa. Det fanns ingen glädje med det där. Därför att observationer, för att vara vetenskapliga, måste finnas i en teori. De måste finnas i ett sammanhang, ett ramverk som gör, och man måste så att säga kunna säga vad, vilka observationer räknas, så att säga. Det är jätteklurigt egentligen att reda ut det här med teori och observation och så. Dessutom så kan man ju ha en massa, man kan ha en teori om varför var mina nycklar, så här, var har de tagit vägen? Är det min tvååring som har flyttat på dem och lagt dem bland leksakerna, eller har jag tappat dem i bilen, lägger dem i bilen? Jag har en frågeställning, jag har en teori med olika hypoteser, kan jag börja med hypoteser, sen observerar jag för att utesluta dem och så vidare. Jag beter mig liksom vetenskapligt till vardags. Va? Blev det vetenskapligt plötsligt? Det där, ja, det kan man kanske säga då, men ja, som ni märker så här håller man på då hela tiden. Dessutom, alla vetenskapliga teorier är underbestämda av observationer. Det vill säga, inga observationer räcker för att välja en viss teori framför en annan. Om jag skulle säga till dig så här, varför saker ramlar ner, det är för att det finns änglar där fram som trycker ner saker i en viss hastighet, och de har kommit överens om att trycka ner alla saker i samma hastighet. Och de är så många och de är så snabba, så att de liksom, så fort du släpper något så är de där och trycker ner grejen precis i den där hastigheten som vi annars tror att gravitationen tar hand om då, eller tyngdkraften på jorden. Så här. Och dessutom så är de på någon annan planet och trycker ner saker. Och så, eller, ja, Du kan ju inte motbevisa den här teorin med observationer. Alla observationer stämmer med en sån här teori. Men ändå skulle ingen tro på den. Eller hur? Ja, man kan ju fråga sig, är det vetenskap att komma med en sån teori? Det är kanske väldigt dålig vetenskap. Så. Hur som helst. Den här typen av problem får man om man då gör observerbarhet till liksom kriteriet med stort K. Då. Vi fortsätter. Falsifierbarhet, Karl Popper var ju känd för det här då. Falsifierbarhet handlar ju om att en teori eller en tanke då som man vill pröva inom vetenskapen, man ska kunna visa att den är falsk. Och så hoppas man misslyckas med det. Och då så håller man på så. Ju mer sätt man försöker, det är ungefär som att man försöker skjuta ihjäl den, men misslyckas. Man försöker hugga huvudet av den, men misslyckas hela tiden. Och då, ju mer man misslyckas, desto säkrare blir man på att ja, men så där är det kanske. Eller det här har förklaringskraft. Eller det här är vettigt. Och falsifierbarhet då är ju önskvärt, men det är ju inte nödvändigt. Har vetenskapsfilosofer i stort sett, tror jag, relativt ens om. Alltså, det är väl bra om saker är falsifierbara, men är det verkligen ett krav? För det är nämligen så att det finns mycket inom vetenskapen som inte tycks vara särskilt falsifierbart. Alltså, idéer som är så sega att de liksom hänger sig kvar, även om de tycks ha blivit motbevisade. Något som kallas för anomalier, som Thomas Kuhn är ju känd för det begreppet, då, vetenskapsfilosof. Liksom, han är ju typ som före och efter Kristus inom vetenskapsfilosofin, före och efter Kuhn. Thomas Kuhn är liksom giganten som ändrar på hela paradigmet när det gäller synen på vetenskap och vetenskapsfilosofi. Och han säger då så här att, ja, man har ett sätt att se på inom vetenskapen då, ett paradigm liksom, en teori. Så här är det, så här har det gått till. Evolutionsteorin är ett exempel. Evolutionen är liksom det dominerande paradigmet i vår kultur idag när det gäller synen då på hur liv har utvecklats och sådär, va? Och då säger Thomas Kuhn att när det då kommer motbevis mot den dominerande teorin som man tycker har så väldigt mycket stöd liksom, då kommer motbevis, då, ja, vad gör man med dem då? Ja, man struntar i dem. Man struntar i de pusselbitar som inte passar in, för man har ju hittat en massa pusselbitar och lagt dem. Och så tycker man, men kolla, vi ser ju lite grann en bild här och de här pusselbitarna passar in. Men så hittar vi nya pusselbitar som inte passar in. Och då gör man ungefär det som man gör när man lägger pussel. Man lägger dem åt sidan helt enkelt. I förhoppningen om att en vacker dag kanske de passar in någonstans på något sätt. Men jag river inte upp de här pusselbitarna som jag redan har lagt. Bara för att jag hittar nya som inte passar in. Så jag låter, även om det då finns saker som verkar peka mot teorin, så låter jag den inte falsifieras. Jag fortsätter att tro på det. Och kanske med rätta. Det har visat sig att sådana, om någon, det har kanske kommit överväldigande bevis mot det, men så är det någon som ändå tycker att nej, jag tror i alla fall. Jag har en magkänsla att det här är sant i alla fall. Och jobbar vidare och så visar sig att den forskaren hade rätt. Eller övertygade de andra i en generation senare. Eller inte. Sen kommer det liksom en doktorand och tycker så här, ja, skiter väl min professor vad han tycker. Han har liksom investerat hela sin karriär i den där teorin och han kan psykologiskt inte acceptera att den verkligen inte håller. Men det ser jag. Jag är ung och fräsch och kommer utifrån och jag kan det här bättre än han. Men det vet inte han om och det är inte klokt för mig att säga det, men jag vet att det är så. Därför tar jag hans pussel och river och kastar upp alla bitarna. Så börjar jag med några av de här pusselbitarna som inte passar in och så lägger jag dem i mitten och så kommer jag ett nytt pussel. Och så är det ingen som tror på det där, men så är det några andra som tänker likadant. Och så börjar det bli en liten rörelse och sen så får de en. Och så lyckas de få med ännu fler pusselbitar än professorerna i den tidigare generationen. Och så blir det en vetenskaplig revolution av det hela. Så där sa Thomas Kuhn att det kan gå till. Och i allt det här så är falsifierbarhet inte så himla viktigt. Faktiskt. Det är också svårt att veta vad anomalin beror på. Om pusselbiten inte passar in, är det för att huvudteorin är fel, eller någon hjälpteori eller ett mätinstrument. Imre Lakatos, en vetenskapsfilosof som jag gillar, han säger ju att det är som ett stort liksom, nätverk, en huvudteori, massa hjälpteorier och experiment och observationer i ett komplicerat nätverk. Och när man då får ett motbevis, ja, men vad är det man ska ändra på? Och man kanske ändrar på någonting där i hörnet, i kanten av hela bygget liksom, för att anpassa det. Och huvudteorin är kvar, oberörd. Och så där funkar det, verkar det som, i ganska hög grad inom vetenskapen. Så falsifierbarhet är inte någon bra gränsdragning mellan vetenskap och icke-vetenskap. För vissa saker inom vetenskapen är falsifierbara, andra är inte. Ja, nu kör jag på. Eller det kanske det jag inte gör. Hur som helst. Demarkationsproblemet. Man har inte lyckats definiera vetenskap på ett klart och tydligt sätt. Och för mig blir det där, en slutsats jag drar av det, är att vetenskapen har någon form av svängdörrar i relation till filosofi eller religion eller ja, tankar som vi inte beskriver som vetenskapliga. Det verkar inte som att du kan isolera vetenskapen från resten av tänkandet. Det går inte. Det verkar inte så. Och då är det ju intressant att det finns en del som tror väldigt, väldigt starkt på vetenskapen. Bertrand Russell var ju en av dem, och de finns ju, många av hans lärjungar finns ju mitt ibland oss idag. All kunskap kan uppnås, som kan uppnås, måste uppnås med hjälp av vetenskapliga metoder, och vad vetenskapen inte kan upptäcka kan mänskligheten inte veta någonting om. Vetenskapliga metoder, vetenskapsfilosofer är, i alla fall som jag läst, tämligen överens om att det existerar inte en vetenskaplig metod. Den hypotetisk-deduktiva metoden har ibland varit förslaget på det. Det finns inte en vetenskaplig metod. Det finns ett helt gäng vetenskapliga metoder. Och de används i olika sammanhang. Och det finns, men det finns ingen metod som avgör vilken metod man ska använda var och när. Förstår ni? Utan det är någon sorts, man får göra en sorts bedömning med magkänslan. Att, ja, men nu är den här metoden mest passande. Så kanske någon säger, nej, men det tycker inte jag. Jag tycker den där är mest passande. Och så får de liksom tävla med varann. Och det finns inget liksom sätt att bete sig på. Det finns inga regler om det här. Den här idén om den vetenskapliga metoden som man läser om i läroböcker och sådär, det är till viss del en sorts myt eller en allt för grov förenkling. Den existerar inte. Ett helt gäng metoder finns, och det finns ingen metod för vilken metod man ska använda, när och hur. Ja, hur kanske lite, det ligger i metodens natur kanske, hur, men inte när. Och inte med avseende på vilket studieobjekt, så att säga. Nåväl. Så det där är en väldigt vanlig uppfattning då. Jag tror bara på vetenskapen. En del säger så här, jag tror bara på det jag ser och hör. Och då tycker jag en väldigt bra motfråga. Så här, okej, så när fyller år då? Ja, 6 augusti, vad då då? Jaha, varför tror du det då? Visserligen var du med när det hände, men du låg ju bara där och skrek och fattade ingenting. Du visste ingenting om dagar, månader, stunder och tider, och du visste ingenting om födelsedagar och sånt där. Det är ju för att din mamma och pappa har sagt till dig att du fyller år 6 augusti. Det är ju ren auktoritetstro som du bygger på. Och du bygger ju inte på vad du har sett och hört här. Det är ju fånerier. Att jorden snurrar kring solen, är det någonting du har själv undersökt som du vet? Har du sett det? Nej, utan det är ju, du har ju bara svalt vad läroböcker och vetenskapsmän och din mamma och pappa, eller pappa som är vetenskapsintresserad eller mamma, har sagt till dig. Det är ju ren vetenskapstro. Det mesta som vi kallar för kunskap är auktoritetstro, faktiskt. Man har läst i nationalencyklopedin, ja, men så är det, fakta liksom. Att man inte får några nya hjärnceller, ja, men det vet vi säkert. Whoops! Nej, säger Karolinska institutet. Vi får visst nya hjärnceller, 1400 om dagen ungefär, i hypotalamus, eller vad det heter någonstans där. Jaha, så det där som var en gammal vedertagen vetenskap i sanningen, den gick upp i rök så där. Hur som helst, så inte bara det att det är mycket auktoritetstro det handlar om. Den är kanske inte alltid så säker som vi vill att den ska vara. Det är också något jag tar upp i boken. Hur som helst. Tre problem då med att bara tro på vetenskapen. Man riskerar att naivt hålla fast vid en ohållbar gräns mellan vetenskap och icke-vetenskap. Man så att säga, vill inte se att här finns det svängdörrar. Man har en naiv vetenskapsfilosofi helt enkelt. Man riskerar att bli blind för att vetenskapen inte alltid är så himla säker och förnuftig och bevisad som man vill tro att den är. Och då blir det jobbigt när... Det är klart, då kan man ju, det är kanske därför som vi har ganska mycket skepticism i vårt land också. Folk tror jättehårt på vetenskapen, samtidigt som man inser då att ja, men den ger inte ofelbar kunskap, och vi vet kanske inte i själva verket. Och då blir det också det här jättejobbiga skeptiska problemet att kan jag utesluta att någon ny insikt kan komma i framtiden som rycker mattan under det jag nu tror mig veta? Nej, det kan jag inte. Nej, hur kan jag då påstå att jag vet? Och då blir det så här, ja, det är den bästa vetenskapliga gissningen och så vidare. Och så blir det en sorts skepticism som går hand i hand med en väldigt, väldigt stark vetenskapstro. Och det där tycker jag är en intressant paradox att bara fundera vidare på. Man tror stenhårt på kunskap, på väldigt säker kunskap, och så inser man att oj, 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 man pushar upp liksom nivån för vad är säker kunskap, kravet för kunskap, pushar man upp så mycket så att nästan ingenting klarar att hoppa över det. Och då tror man så hårt på kunskap att man till sist inser att man inte har någon. Det där tycker jag är en intressant paradox. Jag är ju mera för att sänka den nivån och säga så här, jag vet att Gustav Vasa har funnits även om jag inte tagit honom i hand. För att jag litar på de här auktoriteterna. Och jag har alla skäl att göra det. Och inga övertrumfande skäl till att inte göra det. Och därför så vet jag att Gustav Vasa har funnits. Du vet att Caesar har funnits. Och som en parentes, på samma sätt menar jag att vi kan veta att Jesus uppstår från de döda. Det behöver inte vara nödvändigtvis genom den heliga anden som vi vet det. Det är mycket lättare om det är det på sätt och vis. Men är han alive and kicking så kan han ju liksom föda en sån tro i var och en som går omkring och funderar på den frågan. Men rent historiskt så menar jag att vi kan veta på samma sätt som jag vet att Gustav Vasa har funnits. Även om jag inte tagit på honom eller träffat honom. Det finns en legitim auktoritetstro. Och faktum är att vi bygger på den allihop. Hur mycket man än tror att man bara tror på det man själv har sett och hört. Eller rätt sagt, varit med om. Hur som helst. Man förnekar behovet av att tro på sanningar och förnuftiga påståenden utanför vetenskapen. Om man säger sig bara tro på vetenskapen. Och det här blir liksom, det här är dödsstöten för det här sättet att tänka med. För att, säger man så här, jag tror bara på vetenskapen. Okej, är det ett vetenskapligt påstående du gjorde nu? Nej. Okej, så då tror du inte på det då? Eller? Jo, det gjorde du. Jaha, så då tror du på saker utanför vetenskapen i alla fall. På din lära, som brukar kallas för scientism. Nämligen att man, utöver den här uppfattningen själv, bara bör tro på vetenskapen. Men de har öppnat upp kategorin av en filosofisk övertygelse som man tror på. Som säger att man bara ska tro på vetenskapen. För det finns liksom inget vetenskapligt bevis eller argument eller experiment. Liksom något provrör som när man tittar på det så ser man så här. Nu ser jag, man ska bara tro på vetenskapen. Nu är det bevisat. Det finns inget sånt provrör. Det finns inget sånt experiment. Det finns ingenting i vetenskapen som bevisar att man bara ska tro på vetenskapen. Det betyder att det påståendet är filosofisk övertygelse. Och det får man gärna ha för mig. Man får ha vilka filosofiska övertygelser som helst. Men det är ju dumt att ha en filosofisk övertygelse som sågar av den grenen själv sitter på. Det är inte förnuftigt, skulle jag säga. Eller man kan inte liksom göra självmotsägande saker. Denna mening har inte sex ord. Jag kan inte säga en mening på svenska. Liksom, i samma ögonblick som du säger det så har du motbevisat det. Sådana där påståenden är ju inte kloka att tro på, menar jag. Och scientismen hamnar i den kategorin, menar jag. Ja, kör vi vidare här. Nicholas Rescher, en filosof, skriver så här: "The theorist who maintains that science is the be-all and end-all, agu, that what is not in science textbooks is not worth knowing, is an ideologist with a peculiar and distorted doctrine of his own. For him, science is no longer a sector of the cognitive enterprise, but an all-inclusive worldview. This is the doctrine not of science, but of scientism. To take this stance, is not to celebrate science, but to distort it." Ja, det där tycker jag är en sån härlig smash. Jag tror att det fångar hur det ligger till. Scientism, blanda inte ihop det med science. Viljan att bygga en hel världsbild på vetenskap är ett oförnuftigt projekt i grund och botten. Argumenterar för boken. Kör vi vidare här då. Nu vill jag ta upp lite myter om vetenskap och tro som vi inne på i början. Vi rullar på. Kritik av det historiska argumentet. Ja, just det. Det var från en annan PowerPoint. Det ska bort. Mytet. Vetenskap och kristen tror jag har varit i ständig konflikt. Och nu får du lite citat här från några vetenskapshistoriker. Den största myten i historien om förhållandet mellan vetenskap och religion är att de varit i ständig konflikt med varandra. Kör vi nästa. Trots att det utvecklats en samsyn bland forskare, och så här citat tycker jag är intressant, när den som citerar säger någonting om den grupp eller det skrå som personen tillhör och vågar så där uttala sig å allas vägnar i den gruppen. Det tycker jag alltid är intressant, för det skulle de inte liksom vågat om de inte var väldigt, väldigt, väldigt säkra på att det var så som de sa. Om du kör menar. Så det tycker jag, sådana citat är alltid spännande, för då pratar de inte bara i sitt eget namn liksom. Trots att det utvecklats en samsyn bland forskare att vetenskap och kristen tro inte befunnit sig i krig, vägrar konfliktscenariot att dö. Det där tycker jag är intressant. I Norrtälje gymnasium så hade jag och Christer Sturmark en liten debatt, och det skulle handla om vetenskap och tro. Men Christer hade misstolkat, han trodde det skulle handla om tro och vetande och tolkade det som humanism mot kristen tro. Så han hade förberett sig för något helt annat än det vi skulle göra. Medan jag hade förberett mig för just det här. Så jag hade liksom en PowerPoint om just de här grejerna. Och när det där blev uppenbart så sa Christer, ja men då kan väl du hålla ditt föredrag så kan vi gå in och prata om det sen. Så det var ju chantilt, jag fick ju jättemycket mer tid än han. Så att jag fick berätta om det här då och just de här grejerna. Det har inte befunnit sig en strid mellan vetenskap och kristen tro historiskt. Så här höll jag på. Och han då som har gåvan att, han har ju gåvan att avfärda. Gåvan att avfärda är en sån här gåva som finns i Bibeln, men han har sån gåvan att avfärda saker. Han gör det väldigt resolut och väldigt bestämt sådär. Men det där, så där är det inte. Det finns andra vetenskapsfilosofer och historiker som säger annat. Jaha, vilka är det då? Nej, det finns andra. Ja, vilka då? Ja, men det finns andra. Han pratar bara i nattmössan egentligen, för han har ingen aning. Han har inte, ja, som sagt. Några år senare så har Stefan Gustafsson en debatt med Christer då, om det här, och då säger Christer, Stefan precis samma sak, och då säger Christer så här att ja, så är det. Då har han läst i fatt. Då har han och förstått att det här är inte liksom kristna apologeter som hävdar de här sakerna. Det är experterna, de akademiska experterna på just de här historiska frågorna om vetenskap och tro. Så att då kan man säga, här sker faktiskt framsteg i dialogen med meningsmotståndare. Vi utbildar dem, och de utbildar oss tillbaka. Vi lär oss också saker, så det går both ways här. Men det är ändå irriterande att konfliktscenariot vägrar att dö. Richard Dawkins och andra. Och det är på något vis som att man vill tro på den här konflikten. Man vill, det bara måste vara så. Det ligger djupt psykologiskt. Och det här vetenskapshistoriker då, så att säga, utmanar på något vis sekulariseringens historieskrivning här. På något vis så måste det ha varit en konflikt mellan kristen tro och vetenskap. För annars, det måste ha varit så. Det är jättestarkt. Och därför så tycker jag så mycket om att smasha den fördomen. Ja. Myt 2. Den tidiga kyrkan hindrade vetenskaplighet och rationalitet. Så här skriver en vetenskapshistoriker. Ingen institution eller kulturell kraft under den patristiska tiden, det vill säga kyrkofädernas tid, typ 200-400-talen, där ungefär, erbjöd mer uppmuntran till att undersöka naturen än den kristna kyrkan. Dåtidens icke-kristna kultur var inte mer vänligt inställd till oegennyttiga spekulationer om kosmos än den kristna kulturen. Därför följer att den kristna kyrkans närvaro snarare förbättrade än skadade den naturvetenskapliga utvecklingen, säger David Lindbergh. Alltså tanken är då att även om den tidiga kyrkan, visst, man ville att unga män skulle studera teologi och bli pastorer och ledare och biskopar och sånt där. Visst var det så, man hade inte någon starkt naturvetenskapligt fokus. Men det var heller inte svagare än vad det var i omgivningen, så att säga. Och med den världsbild man hade så blev det indirekt ändå en uppmuntran till det som kom att utvecklas till modern vetenskap. Myt 3. Kyrkan trodde att jorden var platt. Och nu har jag borde egentligen frågat det här först då. Så nu får du glömma bort vad som står här. Har inte du liksom fått lära dig i skolan eller TV eller till kompisar eller lärare? Ja. Har inte du liksom fått ett sorts hum om att jo, på medeltiden trodde väl folk att jorden var platt? Om du lever med det, med den humkunskapen, upp med en hand. Ja, det är de flesta av oss, va? Är inte lite så? Jag tycker det är så himla intressant, för det där är en myt från 1870-talet som vi har gått på. Och det är inte för att någon av oss har varit dumma eller sådär, utan det är för att det här har spritt sig i hela kulturen som en självklarhet. Kyrkan trodde att jorden var platt. Så var det inte. Alla viktiga tänkare, med undantag av Lactantius och Cosmas, den ena tror jag på 500-talet, den andra på 700-talet, någonting sånt. Två udda figurer som du aldrig hört talas om, inte heller jag, innan jag läste det här kapitlet om de här sakerna. Personer som jag mig veteligen inte haft något inflytande på kyrkan eller på kulturen direkt. Fanns två udda fåglar som trodde att jorden var platt. Resten, Augustinus, Thomas av Aquino och alla de här stora namnen som uttalades som jordens form. Även lokala skriftställare då, som det står, stod då för att teorin att jorden var rund. Även många lokala skriftställare som var intresserade av jordens fysiska form, allt från Rosvall till Columbus tid, stod för teorin att jorden var rund. Och det är inte så himla konstigt att folk tror att jorden var rund. Har man väldigt bra ögon och ute på sjön och så där, så kan man se en mast sticka upp. Man liksom ser att det välver så här, va. Om man tittar på en månförmörkelse, att där jorden kommer i vägen så att säga, för månen, så kan man ju se en skuggbild av jorden på månen så att säga, och se att den är rund. Och månen är ju rund förresten, så jag menar, och så vidare. Det är ganska mycket som är runt om man tittar upp i rymden. Så det är inte så jättekonstigt att tro att jorden är rund. Och de gamla grekerna visste att jorden var rund. Och det här var en kunskap som levde vidare genom hela den mörka medeltiden. Och det var kyrkan och det var kloster och så vidare som förde vidare den här antika kunskapen om bland annat det här och en massa andra saker. Ja, kör vi vidare. Myt 4. Den medeltida kyrkan hindrade vetenskapens utveckling. Och det här är en väldigt vanlig uppfattning. Den mörka medeltiden. Va? Så här, va? Och det här är intressant, för den mörka medeltiden upplever idag en akademisk renässans. I meningen att man så att säga, uppgraderar medeltiden och säger wow, de var mycket mer utvecklade än vad man trodde. Pierre Duhem, fransk historiker och vetenskapsfilosofhistoriker i början på 1900-talet, sitter och läser medeltida manuskript då, från typ 1100-talet, 1200-talet. Och inser att det här är mycket mer vetenskapligt och matematiskt sofistikerat än vad han kunde ana. Han inser att, oj, 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 de hade ju, det här var ju väldigt intressant. Och han startar då en gren inom inom vetenskapshistoria som har kommit att bli den dominerande. Med flera tunga namn, då, bland annat de här som jag citerar. Där man faktiskt ser att medeltiden betyder enormt mycket för vetenskapens utveckling. Så här skriver James Hannam, en vetenskapshistoriker. I motsats till den populära uppfattningen, journalisters jargong, felunderrättade historiker, har senare forskning visat att medeltiden var en period med enorma framsteg inom vetenskap, teknologi och kultur. Kompassen, pappret, tryckpressen, stigbyglarna och krutet kom till Västeuropa mellan 500 och 1500 efter Kristus. Det är sant att dessa uppfinningar härstammade från Fjärran Östern, mycket från Kina och sådär. Men europeerna utvecklade dem till en långt högre nivå än någon annan hade gjort tidigare. Det viktigaste var att medeltiden lade grunden för den västerländska civilisationens största bedrift, nämligen modern vetenskap. Det är helt enkelt inte sant att påstå att det inte fanns någon vetenskap före renässansen. För i dina läroböcker, de allra flesta som du har läst i historia eller naturvetenskap eller vad det kan vara, om en sån bok då tittar bakåt i historien, så börjar vetenskapen med Copernicus eller med Galilei, liksom i renässansen, typ 1400-talet, 1500-talet där, va. Och man nämner inte ett ord om medeltiden. Inte ett ord om personer som levde på 1300-talet, 1200-talet, 1100-talet, 1000-talet och som är på med matematik eller naturvetenskap. Och det tycker jag är skandalöst, ärligt talat. Vi ska titta på några av sådana gubbar här om ett tag. På grund av sin vetenskaplighet torterades och fängslades Galileo av den medeltida kyrkan. Det här är också en myt. Det var en konflikt mellan Galileo och den medeltida kyrkan. Men det är inte en konflikt som med rätta kan beskrivas som en konflikt mellan vetenskap och tro. Vi fortsätter här och det kommer ett citat här. Inkvisitionen fördömde till sist Galilei och tvingade honom att ta tillbaka sin åsikt. Trots att han dömdes till livslång husarrest levde han bekvämt i sin villa utanför Florens. Han blev varken torterad eller fängslad utan bara tystad. Galileo-affären var en mångfacetterad händelse. Helt klart skapade den allvarliga frågor om relationen mellan förnuft och uppenbarelse och det rätta sättet att förena lärdomar om naturen med skriften. Ändå var det inte frågan om att kristen tro låg i krig med vetenskapen. Alla deltagarna i konflikten kallades in med kristna. Alla erkände Bibelns auktoritet. Istället var det en kamp mellan motstridande teorier om bibeltolkning, en konservativ teori som utgick från konciliet i Trent, ett katolskt konsilium, gentemot Galileis mer liberala alternativ, som båda var väl företrädda i kyrkans historia. Personliga och politiska faktorer spelade också in då Galilei hade en förmåga att skaffa sig fiender på höga positioner. Hans bok då, den här kända boken som jag glömde bort vad den heter, men där han då försvarar heliocentrismen, att solen är mitten i jorden, Copernicus idé, så tar han då sin gamla kompis då, som sedermera blev påve, Urban den, om det var sjunde eller åttonde, kommer jag inte ihåg. Och så tar han påve Urbans ord och lägger dem i munnen på en figur som han i sin bok kallar för Simplicico, den enfaldige. Alltså att ta påvens ord och lägga det i munnen på någon som man kallar för enfaldig, det är ju inte liksom direkt, det är ju att provocera lite onödigt, skulle jag säga. Och det var vad Galilei gjorde. Han var väldigt provokativ. Kyrkan, faktum var att han hade blivit inbjuden till påven. Påvens egna astronomer var helt fascinerad och tyckte det var jättebra. De hade även liknande observationer. Visst fanns det ett motstånd. Det fanns aristotelianerna som var stenhårda på att de inte ens ville titta i Galileis teleskop. Därför att det var perfekta cirklar på månen. Det kunde inte vara kratrar som hade skrovliga kanter och sådana saker. Det var omöjligt, för det sa Aristoteles att så var det inte. Så visst fanns det ju en konflikt här. Det gjorde det absolut. Men han hade ju verkligen audiens hos påven, de var entusiastiska, de var inte negativa. Men det han gjorde var, han hävdade med bestämdhet att solen var i mitten. Och han menade, han, inte som en hypotes, utan som ett faktum. Och han hade inte på fötterna, säger vetenskapshistoriker idag. Han och kyrkan sa, du får gärna göra det här som en hypotes. Säga vad du vill som en hypotes, men påstå inte att det är sant. För det vet vi ännu inte. Dessutom kom reformationen in i bilden, för de protestantiska kristna, de vill ju stå på Bibelns sida, och i Bibeln så står det att jorden är fast och rubbas inte. Liksom. Och då, om katolikerna skulle liksom köpa en hypotes som ännu inte var bevisad, som gick emot Bibelns bokstavliga ord, ja, då skulle ju protestanterna protestera ännu mer. Så att, nej, det ville de inte göra. Och då sa de, men kan vi lugna dig lite, bara några hekto här. Nej, det vill han inte. Och då till sist så tar de till då inkvisitionen, som för övrigt var mycket, mycket mildare än vad den beskrivs i Hollywoodfilmer. Hur som helst, jag tycker ju det var fel. Jag tror ju på yttrandefrihet. Jag tror inte att man ska censurera någon. Jag tycker det var fel av katolska kyrkan. Men felet var inte så grovt som det ofta porträtteras. Man torterade honom inte, man fängslade honom inte. Han fick husarrest, han levde ganska bekvämt. Så jag vill inte försvara katolska kyrkan här, men jag tycker att proportionerna i den historiska konflikten måste komma, liksom, måste bli någorlunda korrekta. Och här finns det jättemycket att läsa, det finns tjocka böcker om just det här. Och den allmänna konsensusbilden är den här som jag beskriver, plus en massa andra liknande detaljer. Kör vi vidare. Det jag tycker är intressant då är att inte nog med att de här myterna smashas, och jag tar upp ytterligare ett gäng myter i min bok, så är det också så att vetenskapshistoriker då hävdar att kristen tro, inte bara att de har varit vänner, så att säga, vetenskap och kristen tro i historien, det är dessutom så att kristen tro på avgörande sätt har bidragit till att göra antik vetenskap till modern vetenskap. För det har alltid funnits antik vetenskap. Pyramiderna i Egypten och aztekernas pyramider och maya-indianerna med guldgrejer som de gjorde. Och ja, kineserna inte minst, som uppfann krutet och spagettin och ja, de möjliga viktiga grejer. Det har ju alltid funnits, menar, hjulet, Mesopotamien. Viktiga uppfinningar har skett överallt. Det är sant. Människan hittar på grejer. Människan är konstruktiv. Men modernt vetenskapligt tänkande har inte uppstått någon annanstans än i det kristna Europa, med start på medeltiden. Och det är det här som har fått då historiker att börja tänka. Varför hade inte de antika kineserna, eller inte ens kineserna på 1700-talet, varför hade inte de mobiltelefoner, eller varför hade inte Hade inte gjort sina datorer, eller varför hade inte liksom babylonierna kärnvapen, tack och gud för det. Men alltså varför? Hur kommer det sig att, ska vi se, det där är dåtid för er. Hur kommer det sig att historiens liksom teknologiska utveckling har gått i pucklar? Och sen har du en sån här puckel, den romersk-grekiska puckeln, ett gäng hundra år senare när kristendomen har spritt sig i kulturen, då sticker iväg på ett sätt som aldrig har skett någonsin i mänsklighetens historia. Och modern vetenskap föds. Vad var det för ingredienser i den grekiska romerska pucken som då ett gäng, ja, 600 år efter Västerroms fall och så vidare, någon gång på 1000-talet. Vad var det för ingredienser? Och då har man identifierat de kristna influenserna som de avgörande. Här kommer ett intressant citat. Och då måste jag säga någonting om han som har skrivit det. Noah Ephron, vetenskapshistoriker. Han skriver i boken Galileo Goes to Jail and Other Myths About Faith and Science, heter boken. Det är vetenskapshistoriker som skriver, det är en antologi. Och den här myten, det är typ en 25 olika myter. Och de flesta myterna handlar just om att man vill trasha kristen tro, så att säga, historiskt. Men här är en myt som då typ jag skulle vara frestad att tro på, nämligen att kristen tro och bara kristen tro ligger bakom modern vetenskap. Att det är liksom exklusivt kristen tro som ligger bakom vetenskap. Den myten vill Noah Ephron krossa och säga, nej, det fanns andra, muslimsk matematik spelar en viss roll, ja, kinesiska uppfinningar och ja, lite av varje så här, spelar in här, grekisk naturfilosofi inte minst, finns där i botten. Archimedes och Euklides och allt det här. Det är klart, och matematik där från dem. Och så. Det är klart att det fanns med. Och det är sånt man bygger vidare på medeltiden. Det är syftet med hans kapitel. Han vill alltså tona ner den kristna påverkan på den här utvecklingen. Det är syftet med kapitlet. Lyssna nu vad han säger. I rättvisans namn måste det sägas att påståendet att kristendomen gav upphov till modern vetenskap fångar något sant och viktigt. Generationer av historiker och sociologer har upptäckt många sätt på vilka kristna människor, alltså kristna övertygelser, kristna institutioner, har spelat avgörande roller i formandet av de grundsatser och metoder och institutioner som med tiden kom att bli modern vetenskap. Även om man är oense om nyanser här, så är i stort sett alla historiker idag överens om att kristendomen, både den katolska och den protestantiska, fick många moderna intellektuella föregångsmän att börja studera naturen på ett systematiskt sätt. Fick folk att börja bedriva vetenskap helt enkelt. Historiker har funnit att föreställningar som hämtats från kristen tro letat sig in i vetenskapen med förträffliga resultat som följd. Själva föreställningen om naturens lagbundenhet, menar vissa forskare, är hämtad från kristen teologi. Och inte bara det, ett helt gäng med föreställningar från kristen tro har letat sig in i själva grundvalen för det moderna vetenskapliga tänkandet. Jag tycker det är skithäftigt på oren svenska. Ja, kanske inte alla tycker, men jag tycker. Nu ska vi titta lite grann på den moderna vetenskapens pionjärer. Vilka var de? Ja, och då är det så att det finns ett helt gäng glömda vetenskapsmän från medeltiden. Jag tar upp två eller tre här lite mer detaljerat. Jag tar upp ungefär 20, om det är 24 eller någonting sånt i min bok. Och det är namn som du, om du är genomsnittlig svensk, har aldrig hört talas om de här gubbarna. William of Conches, 1000-talet. Ja, slutet på 1000-talet där, 1100, början på 1100. Fransk filosof och naturforskare. Han skrev om fysik, astronomi, geografi, meteorologi, väder och vind, alltså, och medicin. Han skilde även mellan då Gud som den primära orsaken som upprätthåller hela naturen och sekundära orsaker, såsom de naturliga orsaksrelationerna inom naturen. Det är en jätteviktig tanke att Gud liksom ligger inte bakom precis allt som händer på ett direkt sätt. Gud har skapat hela naturen, upprätthåller den, men sen funkar den så att säga inom sig själv med olika orsaks- och verkanrelationer. Och det är de som naturvetenskapen så att säga försöker kartlägga. Han hade en sån tanke, och det var inte bara han, det var många på den här tiden som hade det, men han har uttalat den väldigt tydligt. Han menade dessutom att Gud är kärleksfull och konsekvent och inte nyckfull och godtycklig, och detta gav hon själv att leta efter oföränderliga lagar i naturen. Hela idén om naturlagar kommer ur hans kristna teologi. Han var ju, om han var biskop eller någonting kommer jag inte ihåg, han strök en del grejer som ska få plats på PowerPointen. Ja. Sen har vi Robert Grosseteste, jag vet inte hur man uttalar sig, Grosseteste, tror jag han heter på franska, Grosseteste eller något sånt. Va?
Grossetest.
Grossetest, ja, det låter som en svensk uttal. Men som helst. Engelsk franciskanmunk, biskop i Lincoln. Han skrev flera böcker om naturfilosofi, bland annat om ljud, astronomi, kometer, luft, vinklar, regnbågen, färger och om solens hetta. Hans kanske viktigaste insats för vetenskapens utveckling var hans sinne för detaljerade studier av naturliga fenomen samt hans betoning på att använda matematiken för att beskriva naturen. Han bidrog därmed till att grundlägga den matematiska fysiken 1100-talet. Vi går vidare. Thomas Bradwardine, riktigt viktig gubbe i Oxford. Han var den första av en grupp matematiker på universitetet i Oxford som kallas för räknarna på Merton College. Och Bradwardines kanske viktigaste bidrag var att han förenade matematik med dåtidens naturvetenskap. Han formulerade, och han, där går de emot Aristoteles som säger att matematik och fysik ska hålla strikt åtskilda. Och liksom Aristoteles hade en enorm påverkan och auktoritet. Här går de emot honom och börjar förena naturvetenskap med matematik. Han, och det gjorde han utifrån så att säga, sin kristna övertygelse. Han formulerade en matematisk formel för rörelse som gällde alla situationer. Han använde logaritmer, och jag är inte matematiker. Jag glömmer alltid bort vad det är, men så måste titta så här. Men det är så när man har kör upphöjt och grejer på olika sätt. Vilket man tidigare trodde att John Napier upptäckte först 1614. Så upptäckte man att han håller på med det också, liksom 1200-talet. Och han var den första då, en annan William Heytesbury utvecklar också grunderna till modern fysik i stort sett, och Richard Swineshead, har ni talat om honom? Richard Svinhuvud. Richard Swineshead, strax efter här då, tidsmässigt. Girolamo Cardano, som vi fått Cardanaxeln ifrån, italiensk forskare på typ, eller vetenskapsman på 1600-talet, någonting sånt. Han gjorde en lista på de, var det de 10 eller 12 viktigaste tänkarna i världshistorien. Där har han med Euklides, han har med Archimedes, han har med Aristoteles. Platon finns säkert med, Sokrates, de här tunga grekiska puckarna. Och sen Richard Swineshead finns med. För Richard Swineshead var den mest sofistikerade av räknarna på Merton College, som utvecklade matematiken. Jag har inte med honom här, jag fick inte med alla gubbarna. Men Richard Swineshead tar den matematiken och pushar den ytterligare ett steg och tillämpar den på nya områden. Och sen tar någon italienare över där och för vidare det till Padua, som har ett medicinskt universitet. Så börjar man tillämpa matematik på medicinen utifrån inspiration från Oxford och sådär. Så det sprider sig liksom. Jag tycker det är superhäftigt. Richard Swineshead, Euklides, Archimedes. Varför har vi inte talat om honom för i våra läroböcker? Inte ett ord, liksom. Ja, för han finns ju i den mörka medeltiden. Vi får inte spräcka den bilden. Medeltidens glömda vetenskapsmän. Här kommer ett gäng. Gerbert av Aurillac, eller Aurillac, jag vet inte, det är franskt. Sedermera Pavel Silvestre den andra. Förde in arabiska siffror till Europa. Adelard av Bath. Gerald av Cremona, Robert Grossetest, Albert Magnus, Roger Bacon, man tyckte att han var lite före sin tid. Han hade idéer om helikoptrar och alla möjliga grejer, 1200-talet. Jordanus av Nemore, matematiker, Dietrich von Freiberg, tysk naturforskare, Vitello, polack, Mondino de Luigi, italienare, William of St. Cloud, som höll på med så här kamera obscura, där man liksom gör ett litet hål och så blir det också bakgrund bild för föregångaren till kameror. Thomas Bradwardine, som jag pratade om, Richard Swineshead, Jean Buridan, superviktig i Paris, gjorde Paris liksom till den stora intellektuella centret. William Heytesbury, Nicolas Oresme, jätteviktig också. Albert of Saxon, inte jätteviktig. Men han tog de här andra idéerna och spred dem. Och det är också viktigt, ungefär vad jag gör nu. Är inte så viktigt, det är bara att jag sprider saker som är viktigt. Paulus av Venedig, Johannes av Ketty, jag tror han var polack också. Hur som helst, ja, det var ytterligare några gubbar. Men jag vill bara liksom se så att du får en känsla. Kolla här, 900-talet till 1300-talet. Och sen blir det som ett brott här, kan man säga. Och det beror på pesten. Det beror på att en tredjedel, nästan hälften av Europas medborgare dör. Liksom, i andra halvan av 1300-talet. Och sen kommer då renässansen, som är en nedgång, en vetenskaplig nedgång, säger de här vetenskapshistorikerna. Renässansen fortsätter inte, utan det blir en dipp som mer fokuserar på de börjar under renässansen så börjar man bränna de här deras skrifter, för att man vill tillbaks till antiken, och man tycker att medeltiden det där är inte något viktigt. Liksom. Det, man får en sorts vurm för antiken. Antik latin och grekiska, det är bara sånt. Medeltida latin ska man inte bry sig om. Och det, än idag kan man hitta böcker från liksom 1500-1600-talet som är gjorda av medeltida manuskript som var skrivna på läder. Så man tog de här böckerna och gjorde om dem till nya böcker. Så, och som tur är så kom tryckpressen in så att vi inte gick miste om de här sakerna. För hade vi gjort det så hade förmodligen Galilei inte gjort sina upptäckter. För han satt på deras axlar. Han satt framförallt på Nicolas Resmes, Jean Buridan framförallt och några till axlar i det han gjorde då. Har ni hört talas om de här gubbarna?
Nej.
Skolan har ju verkligen inte bara misslyckats. Det är en sorts manipulation som vi blivit utsatta för, menar jag. I det att man vill göra ner den kristna medeltiden. Man vill att den ska vara mörk eftersom den är så genomsyrad av kristen tro och av kyrkans dominans och så vidare. Då vill man ha den där historieskrivningen. Och det här ändras bland experterna. Man ser inte längre så. Experterna vet att det är så här. Och därför finns jag som en allmän folkbildare för att försöka lyfta fram det här. Den vetenskapliga revolutionen följer efter renässansen från Nicolaus Copernicus, 1400-talet till ungefär Edmund Halley, någonstans början av 1700-talet. Det fortsätter ju förstås. 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet innehåller ju mycket vetenskapliga utvecklingar och revolutioner förstås i sig. Men under den här tiden, det är liksom då man ser att det är då man börjar säga att ja, men nu föds modern vetenskap på allvar. På den grund då som medeltiden har lagt. Cirka 50 avgörande vetenskapsmän, som exempelvis Galilei, Tycho Brahe, Danmark, Kepler, Descartes, Boyle, kemins grundläggare, Boyle, Leibniz, Pascal, Newton. Jag tog lite några namn som ni kanske känner igen där. Går vidare. Sociologen Rodney Stark, som har fått ganska mycket kritik för han har lite för stark, han har lite för starka påståenden här tycker en del. Men han gör en intressant sak. Han tar de 52 mest framstående vetenskapsmännen under den så kallade vetenskapliga revolutionen. Och så har han läst biografiskt material om vilka är det här människor? Vad trodde de på? Och hans sammanställning, som jag inte håller med om till 100%, men jag tror att han i stora drag har rätt, blev den här då. Att cirka 32 stycken, cirka 60%, har då en innerlig eller devout kristen tro av de här. Pascal är till exempel en, Descartes är en annan. Descartes var stark katolik. Pascal hade väl sin egen lite kristna tro, lite varianter. Kepler, stark lutheran till exempel. Det var 18 stycken som var mer konventionellt kristna. De gick i kyrkan, de bekände kristen tro, men de var liksom inte brinnande i anden. Men det var de här. De var liksom typ sin tids liksom livets ordare eller opuspridare. Vilken radikal sekt eller grupp du vill förordar själv då, som du tycker fångar det där. Men de var riktigt, så att säga, överlåtet kristna i sin variant liksom. Det här handlar inte om att vara rätt trogen, att liksom ha precis just exakt den varianten av kristen tro, utan att liksom verkligen tro på sin variant av kristen tro. Det är det han försöker fånga här då, Rodney Stark. Och sen var det två stycken som inte var kristna. Det var Edmund Halley, som då förmodligen var ateist. Vi har Halleys komet efter honom. Och så säger Rodney Stark att Paracelsus, som egentligen hette något annat, som innehöll ordet, namnet Bombastius eller någonting. Så vi har ordet att man är bombastisk, kommer från honom. För han liksom, när Paracelsus kom in i ett rum så var det, liksom, då var det bara han där. Ungefär. Han såg på sig själv som väldigt mycket och fin och så vidare. Och ändrade lite med sitt namn så att det anspelade på Celsius. Liksom. Han är Paracelsus. Hur som helst. Stark säger att Paracelsus var någon form av skeptiker. Andra historiker säger att han var visst kristen. Så att om Rodney Stark felar så felar han så att säga åt rätt håll. I meningen att det är för många skeptiker i hans räkning. Så att säga. Två är en för mycket då. Kanske historiskt. Men vi bjussar på det. Så att 4% ungefär icke-kristna, 96% kristna, varav majoriteten av dem starkt överlåtet kristna. Den här historiska bilden smärsar ju en vanföreställning som finns idag, nämligen då att kristen tro och modernt vetenskapligt tänkande är som olja och vatten, det går liksom inte att förena. Det är omöjligt psykologiskt att förena ett sånt tänkande. Och då är det ett mysterium, det är ett imperium. Att majoriteten av vetenskapspionjärerna har en väldigt stark överlåten kristen tro. Det borde inte ha varit så. Och då kan ju någon säga så här, ja men de var barn av sin tid. Ja men det var de ju förstås. De var barn av sin tid. Men det är helt ointressant. Därför att om de har blivit hjärntvättade, tvingade till att ha en kristen tro, som de dessutom har i hjärtat och det bubblar över och de är väldigt så att säga fanatiska eller hängivna i sin kristna tro, då borde de ju vara ännu mer olämpliga för att starta modern vetenskap, eller hur? Ännu mer olämpliga för det om de är hjärntvättade in i kristen tro. Är ni med? Så att det spelar liksom ingen roll hur frivilligt eller ofrivilligt det var att de hade kristen tro. De har det, och de har det väldigt, väldigt starkt, majoriteten av dem, och konventionellt en stor minoritet av. Och det sättet att tänka, det sättet att funka på, borde då inte kunna ge upphov till modern vetenskap. Om den här konfliktidén stämmer. Och det ger oss starka skäl, rent historiskt, till att inte tro på konfliktidén. Majoriteten av den moderna vetenskapens pionjärer var alltså gudstroende och kristna. Och det här är väldigt märkligt nu om kristen tro och vetenskap är principiellt oförenliga. Det är en underdrift. Kristen tro dessutom då, för att spetsa till det hela ett snäpp till, finns ju i grunden för modern vetenskap. Och det är det som är svaret, menar jag, till varför väldigt starkt kristna personer är de som också är med och grundlägger modern vetenskap. Just eftersom deras kristna tänkande smyger sig in i det antika vetenskapliga tänkandet och lyfter upp det till att bli modern vetenskap. Och här är bara fyra exempel, jag har 9 i boken. Naturens enhet, naturens lagbundenhet, naturens matematiska beskrivbarhet, naturens kontingenta ordning. Och jag kanske håller på och running out of time, eller?
Du är lite övertid.
Vad sa du?
Ja, lite övertid.
Lite övertid? Ja. När är det tänkt att sluta?
Det är en timme, va?
Vi skulle sluta för 5 minuter sedan. Ska jag köra 5 minuter till? Orkar ni eller vill ni?
Ja.
Okej, jag kör så det ryker. Och vi tar din fråga sen, Kent. Då får du trycka här febrilt. Ska jag prata ännu snabbare. Naturens enhet och monoteism. Här kommer då ett citat från Melvin Calvin, Nobelpristagare. Det betyder inte att han har rätt, men det betyder att han har någonting mellan öronen. När jag försöker urskilja upphovet till denna övertygelse tycks den gå tillbaka till en grundtanke som upptäcktes för 2-3 tusen år sedan och som först formulerades i västvärlden av de gamla hebreerna, nämligen vadå? Jo, att denna grundtanke, att universum styrs av en ensam gud och inte är en produkt av en massa nyckfulla gudar som var för sig styr sin egen provins enligt med sina lagar. Detta monoteistiska engudssättet att tro på saker på Gud tycks utgöra den historiska grunden för modern vetenskap. I alla fall en grund där. Ja. Det där kan jag prata mer om, men jämför med om du liksom har 4 5 vädergudar, 5 havsgudar och så vidare, så ska du segla från Aten till Cypern. Liksom. Vilken gud ska du satsa på den här gången? Liksom, det blir ingen ordning. Hela idén om meteorologi, alltså läran om väder och vind, går inte att liksom grundlägga i en världsbild där en massa gudar håller på och styr och ställer för sitt eget tyck och sitt egen smak och dessutom hamnar i konflikt med varann om massa saker. Så att den politistiska synen som grekerna, romarna, germanerna, vikingarna, i stort sett alla hade, den är inte fruktbar för vetenskap. Du behöver en monoteistisk syn. En gud har skapat, därför är naturen enhetlig, den hänger ihop. Och vi kan börja så att förstå naturen på det enhetliga sättet. Den är dessutom lagbunden därför att det är en förnuftig gud som har skapat det här. De tidiga vetenskapsmännen menade inte att världen var lagbundet ordnad. Och att det därför måste finnas en förnuftig gud. Nej, de menade istället att det finns en förnuftig gud. Och att världen därför måste vara lagbundet ordnad. Fattar ni? Orsaks- och verkan, liksom relationen gick åt andra håll. Man började tro på en förnuftig gud. I begynnelsen var logos, förnuft, logik. Gud är förnuftig och Gud är en. Judarnas tro tillsammans med Kristus då, logos, en. Och det betyder då att man förväntade sig att se ordning. Och när man inte såg ordning i naturen så letade man vidare tills man hittade den. Man letade i tro, i kristen tro, historiskt.
Och den tron har letat sig in i det moderna vetenskapliga synsättet. Så att man fortsätter att leta i tro, vare sig forskaren har en privat, personlig kristen tro eller ej. Därför att skrapar man på ytan då på naturen, för vetenskap handlar ju väldigt mycket om att beskriva hur det är under ytan, va? Inte liksom bara ytan. Alla har trott att det finns ordning på ytan. Det trodde de gamla grekerna, det trodde vikingarna. De trodde att tar man en pinne och böjer den och gör en pilbåge, och sen tar man en ny pinne och gör en pilbåge, så man kan göra många pilbågar. Det finns en ordning, det finns en regelbundenhet i naturen. Men alla de här trodde att den här ordningen är påklistrad utifrån av gudarna, så att säga. Därför att de skapade ordning ur kaos. Grundmaterialet, grundstoffet, är kaos. Ta vikingarnas skapelseberättelse. Hur Oden, Vile och Ve slaktar jätten Ymer och bygger världen av hans köttslamsor. Liksom. Den här kaosmakten på något vis som gudarna projicerar ordning på. Men det betyder då att när du har liksom skrapat bort ordningen, vad kommer du till då? Kaos. Kaos. Tillvaron är kaos i botten. Enligt de politistiska religionerna. Babylonierna tänkte likadant. Det här är liksom det vanliga sättet att se på saken inom de politistiska religionerna. Men har du en gud som är förnuftig, då blir saken annorlunda. Och vi fortsätter tanken här med nästa slide. Inte nog med att ordningen liksom finns där och går hela vägen ner. Den är dessutom väldigt exakt. Så exakt så att det går att beskriva det hela matematiskt. Jag sammanfattar Nancy Percy och Charles Taxton i boken The Soul of Science. Naturvetenskapen förutsätter inte bara att naturen är ordnad, utan också att denna ordning kan beskrivas på ett matematiskt exakt sätt. Denna övertygelse har historiker spårat tillbaka till Bibelns lära om skapelsen. Och det har att göra med att om Gud har skapat ur intet, så betyder det att hela naturen är skapad och formad av Gud. Det finns inte någon sån här kaosgegga där i botten som bara fanns och som Gud, så att säga, ordnade till. Nej! Allt är skapat ur intet, vilket betyder att Guds ordning gäller allt. Vilket betyder att när du skrapar så kommer du till nästa lager och då förväntar du dig att se Guds ordning där också. Och nästa lager och Guds ordning och nästa lager och Guds ordning hela vägen ner. Och den här ordningen är inte vilken ordning som helst. Den är exakt och kan därför i teorin beskrivas matematiskt. Och inte nog med det här tanken som jag tar upp här. Så är vi skapade till Guds avbild och kan tänka Guds tankar efter honom. Och vi inte bara kan det, vi har en plikt att göra det dessutom. Så allt det här tillsammans gör att du får den här grogrunden, den här fertile soil, den jordmån i vilken modern vetenskap naturligt, så att säga, växer fram när tusentals människor genom den medeltida uppfinningen universitetet får del av den här kunskapen, det här sättet att tänka. Kör vidare. Dessutom är det en kontingent ordning, och det här är också ett brott då med den grekiska synen. En av de voluntaristiska teorins viktigaste konsekvenser för vetenskapen var att det hjälpte till att inspirera och rättfärdiga den experimentella metodologin. För om Gud har skapat fritt, jag tar citatet först och förklarar det sen, okej? För om Gud har skapat fritt i motsats till logiskt nödvändigt, så kan vi inte få kunskap om skapelsen genom logisk deduktion. Istället måste vi gå ut och se efter genom observation och experiment. Alltså, tanken är den här. Aristoteles sa: om Gud hade skapat naturen och världen en gång till, så hade han varit tvungen att skapa den på precis samma sätt som den ser ut nu. Alltså, att gravitationen är som den är lika logiskt nödvändigt som att 2 plus 2 är 4. Enligt Aristoteles. Det där reagerade då kristna teologer på medeltiden på, så att säga, nej men så är det ju inte. Gud är ju fri att skapa vilken värld han vill. Gud kan inte ändra logiken, för den tycks vara nästan en del av hans natur på något vis. Men däremot, naturen är inte en del av Guds natur, utan är skapad, 100% skapad. Och därför kan Gud skapa den som han vill. Och vi tar nästa slide och sen går vi tillbaka till det. För i Bibeln står det: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, till du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Voluntar, eller vad heter det på italienska? Vilja.
Ja, voluntar.
Voluntat. Vi har en italiensk missionär här mitt ibland oss. Så vilja. Och därifrån kommer då den voluntaristiska teologin. Nämligen att Gud har skapat den här världen därför att han ville skapa den. Och han ville ha den sån här. Och det betyder då, tänk efter, det betyder då att jag kan inte sitta och tänka ut hur naturen måste se ut rent logiskt. För det finns ingen logik som styr Det är Guds vilja som styr hur det blev. Aristoteles trodde att han logiskt kunde tänka ut hur naturen funkade. Till exempel så tänkte han logiskt ut att en jättestor sten och en liten sten, släpper du dem samtidigt så kommer den stora stenen först och sen kommer den lilla. Och det är fel. De landar samtidigt. För jordens dragningskraft är liksom lika stor. De landar samtidigt. Och det är klart, släpper du en fjäder så då är det ju luftmotståndet som gör det. Men är det i vakuum så landar fjädern samtidigt som den stora stenen också. Det här hade jag enkelt kunnat kolla igenom och stå vid en klippa eller någonting såhär, lutande torn lite pisa eller någonting. Ja, det fanns ju inte då. Men, liksom, och sen släppa två stenar och sen låta någon slav med risk för sitt liv liksom titta såhär, dum-dum eller dum på någon samtidigt. Eller så här. Han skulle kunna gjort experiment ganska enkelt, det gjorde han inte. Därför att han hade tänkt ut logiskt hur det måste vara. Även om Aristoteles är mer empirisk än Platon så är han alls inte tillräckligt empirisk för att modern vetenskap ska kunna uppstå ur det aristoteliska sättet att tänka. Och det bryter kristna teologer med, så att säga, på medeltiden och säger nej, Aristoteles har fel. De svär i den, så att säga, aristoteliska kyrkan till förmån för Bibeln, kan man säga, som bryter med det där tänkandet. Och det betyder då att det är en kontingent ordning, det är inte en logiskt nödvändig ordning, det är en ordning i naturen som skulle kunna ha varit annorlunda. Och det här får teologer, framförallt i Paris, för det här händer. I Paris så börjar de då tänka i tankeexperiment. Tänka, men tänk om Gud hade skapat så där istället, vad skulle det inneburit? Eller tänk om Gud hade skapat så istället, vad hade det inneburit? Och på det här sättet så börjar man, så att säga, tänka på ett sätt som, så att säga, mer och mer börjar likna just det här med experiment. Man börjar inte testa det med experiment, nej, men man börjar tänka så i motsats till det aristoteliska och gamla grekiska sättet att tänka. Ja, kör vi där. Så, vad är de stora personerna? Nej, vi tar nästa. Kör vidare. Två slutsatser. Om kristen tro överlappar modern vetenskap, både historiskt och filosofiskt, så borde vi inte betrakta dem som fiender. Det är historiskt och filosofiskt helt tokigt. Och det betyder då, här kommer nu slutsatsen. Nutida spänningar mellan kristen tro och modern vetenskap borde eller måste ses i ljuset av denna historiska och filosofiska harmoni mellan vetenskap och kristen tro. Med det här i ryggen så behöver vi inte bli lika nervösa när vi inte riktigt vet hur vi ska få ihop det. Därför att historiskt så kommer modern vetenskap till stor del, kanske avgörande del, från det kristna sättet, den kristna världsbilden. Och därför ska vi inte uppfatta vetenskapen som någon sorts motståndare. Vi ska se det som en vän. Däremot finns det mycket naturalistisk filosofi som har smugit sig in i det vetenskapliga sättet att tänka. Och det måste vi vara varse på och kolla, vad är det för någonting? Det är där gränsen måste dras. Men vetenskap i sig är vår vän. Därför att vi tror på en Gud som har skapat en värld som talar. Vi tror på den allmänna uppenbarelsen. En dag talar till en annan, naturen vittnar och så vidare. Och därför menar jag att vi ska ha den här positiva synen på vetenskap. Men och om vi inte får ihop det så har vi goda skäl att ändå fortsätta att lita på båda i grunden, så att säga. Lita både på kristen tro och lita på att vetenskapen i stora drag, så att säga, lyckas med att beskriva verkligheten och så. Och även om vi inte får ihop det så väntar vi. Och då tar jag en sista illustration. Judas död, det är ett av de svåraste problemen i Nya Testamentet. I Apostlagärningen, i Matteus så står det att han hängde sig. I Apostlagärningen så står det att han föll framstupa. Så undrar man, hur, han kan ju inte ha dött på två sätt. Liksom. För då måste han ju uppstått där, men då borde det stått något om det. Så att, han dog ju på ett sätt bara. Och då tänker man sig, ja men han hängde sig i en torr gren och så fanns det klippor där och så föll kroppen framstupa och så sprättades upp och inälvorna får ut. För det står så också. Att de åkte ut. Och sen då någon gång på 1900-talet så upptäcker man att ordet pränes, som betyder falla framstupa, vanligtvis betyder falla framstupa i grekiska, kan också betyda svälla upp. Har den betydelsen i några skrifter, i några handskrifter. Och helt plötsligt så löses den här motsägelsen. På ett väldigt snyggt sätt. Han hänger, ja, snyggt sätt kanske fel ord. Motsägelsen löser det, hans död var inte snygg då. Men han hängde sig, kroppen svällde upp. vid värmen och sprack. Och det här var ju ett sätt att beskriva då hur den största svekaren i världshistorien, svikaren i världshistorien, fick en väldigt grym, så att säga, död på något vis, va? Det var ju ungefär Petrus poäng där på slängen. Hur som helst, på 90, innan 1900-talet, när man då funderade på hur ska man få ihop det här? Vi tror att Matteus har rätt, vi tror att Lukas som skriver på slängen har rätt, hur ska vi få ihop det? Ja, vi vet inte. Är det bättre då med en krystad lösning, eller är det bättre att vänta? Då tycker jag det är bättre, vanligtvis i alla fall, att vänta. Att försöka vänta och säga, ja men vi har inte lösningen nu, vi kanske får den. Men jag kan vara trygg, är jag trygg med att Matteus är historiskt trovärdig, är jag trygg med att Lukas är historiskt trovärdig, då kan jag vänta. Är jag trygg med att vetenskap är vanligtvis tillförlitlig, är ett helt okej projekt med kristna förtecken i väldigt hög grad, jag kan lita på det, jag litar på Bibeln, jag litar på kristen tro, jag vet inte exakt hur alla de här sakerna går ihop. Ja, men jag kan leva med det. Jag kan leva med det. Och då har jag svarat på frågan om varför man inte behöver svara på frågan. Och ändå kan känna sig nöjd. Det är vad det här föredraget syftar till. Det är vad den här boken syftar till. Hoppas den kan vara till välsignelse. Tack för att ni har lyssnat. Ja.